I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Jag slogs av hans självständighet och den slog mig hårt.
Jag vill inte prata överhuvudtaget. Alltså jag vill bara sitta helt tyst, helt i min egen värld.
Jag måste undra, vad har hon varit på för typ av fester som verkar så farliga?
Här, nu tar jag med bion och nu jävlar ska du få veta.
Jag har faktiskt beställt mat på nätet för första gången i hela mitt liv. Ja, jag fattar inte varför jag inte har gjort det tidigare. Helt galet ju. Men jag gillar ju att gå och handla i affären. Jag gillar ju att liksom klämma och känna på maten och inspireras i butiken. Men tyvärr har vi en så tråkig mataffär här i nätet så det har liksom tappat suget. Så att nu gjorde jag slag i saken och beställde på nätet. Och fick hem det var ju fantastiskt. Kom så här 6 på morgonen med frukost och allting. Men ja, de har ju typ lurat mig lite för att jag beställde så mycket. Jag stod i duschen när Dag tog emot budet. Alltså det var så mycket mat. För jag hade råkat beställa liksom 2 av allt och sen var allt 2 redan från början.
Nej. Så du har 4?
Alltså jag har 4 av allt.
Flaska ketchup.
Alltså jag liksom, alltså det är så mycket, det ramlar ur vår kyl och frys. Men jag kommer inte hinna, vi kommer inte hinna äta upp det ens. Det kommer bli gammalt.
Ja men det är tråkigt. Du kan skicka ut till mig, vi har ändå 4 tonåringar hemma. Allt går åt.
Jag får bjuda hem med alla er.
Jag har bara handlat mat på nätet en gång. Och sen så har det liksom aldrig blivit av. Jag har svårt för det, jag vet inte. För vid det tillfället så bland annat så var det många grejer som jag beställde som var slut. Och då skickade de något annat istället. Så här, nästan ketchup. Det var mycket sådana här konstiga grejer. Jag blev så, jag vet inte. Och så ville jag gå och lukta på tomaterna. Jag vill liksom,
ja, men jag säger, det här var jättefin. Alltså det var jättefina varor. Och sen tycker jag att utbudet är ju fantastiskt. Allt finns ju det. Så det är ju, ja, du har ju mycket mer ju... när du går. Men du bor i Kina, Sabis. Sabis älskar jag.
Ja, men det heter inte Sabis längre, det är Hemköp.
Är det
de har
sant?
Bytt det där. Ja, in i Fältöversund. De har bytt det där massvis med gånger. Jag vet inte. Jag tror att det heter Hemköp nu igen. Men den är enorm. Alltså problemet med den, det är en mataffär in i Fältöversund på Karlaplan, precis där jag bor. Och den är enorm. Alltså det är så här, om man ska liksom, man står vid brödet och kommer på att man har glömt att packa ner en gräddfil, då är det 1 kilometer till kyldisken.
Ja, men så är det ju. Alltså... Om du går in på ICA Maxi, det är stort så att man, liksom, man går i vilse.
Men då skiter man ju i gräddfilen. Då bara, nej men vi tar något.
Och sen tycker jag alltid att det är så mycket folk där på Sabis i Fältan. Eller Hemköp eller vad det nu är. Men nej, jag ska alla gånger beställa hem. Det var ju så smidigt. Fantastiskt. Med liksom alla så här, ja, med tvättmedel och alla så här tunga grejer. Liksom.
Nej, men sånt där som inte är så kul att köpa.
Nej, som man bara måste ha ändå.
Middagsmat, det kan jag ändå frukost, det kan jag tycka är ganska lustfyllt att gå och handla.
Nej,
men så här, toapapper, nu blev jag ju uppraggad där för sig vid toapappret sist. Men, så det var ju trevligt. Men,
du tappar ju de uppraggningarna.
Precis, jag missar dem nu. Men däremot så, jag håller med, sådana där andra tunga, och det är ju det som går konstant. Liksom. Det skulle man ju kunna ha en stående order på.
Ja, men det kan man ju ha, du kan ju prenumerera på det.
Fast man skulle kunna göra så här, jag lockas av de där menybeställningarna när man liksom får en meny för varje dag. Men jag skulle aldrig klara det ändå. Jag lockas av det, men jag tror inte jag skulle hantera det.
Men vi hade så. Men jag tycker man vill äta det man vill. Alltså, jag vill bestämma själv vad vi ska äta. Jag tycker att det är roligt också. Men apropå kärlek, men Douglas, de håller på dagis. Det är väldigt mycket så här pusskull. Läckte du det när du var liten?
Nej, det gjorde jag inte.
Nej, det är väldigt mycket pussande i alla fall. De är ju fem och fyra åringar. Och Douglas berättar att tjejerna är på honom och vill pussa hela tiden. Men så fick jag höra från en kompis som också har barn på samma dagis att han hade pussat deras dotter och byggt en koja och bjudit in henne och så hade de pussats där i kojan tydligen.
Oj, avancerat. Ja,
verkligen avancerat. Och så frågade Douglas, jag bara, men har du pussat den här tjejen? Han bara, nej. Jag bara, så du har inte byggt en koja och bjudit in henne och pussat henne i kojan? Och han bara, va? Titta upp mig så här, hur vet du det? Och då bara...
I sån chock, va?
Ja, verkligen. Han kunde inte bara säga, hade jag sett det? Men, och då bara kände jag och förstod att han har ju ett eget liv. Förstår jag? Så han liksom lever ett liv som jag inte känner
till. Mikaela. Alltså du får såna uppvaknanden, jag älskar det.
Alltså jag fick sån panik. Att jag bara såhär, gud, han börjar bli större och han försvinner ifrån mig. Och herregud alltså. Och jag känner ju samma panik när vi pratar om bara byta blöjstorlek på Harper. Alltså jag har sån panik, jag vill bara att tiden ska stanna. Jag har problem med det. Jag måste gå och prata med någon.
Ja, men du måste ju leva i nuet lite. Det här är väl inte så.
Ja, men det är det jag gör. Jag lever ju, men jag är så rädd att nuet ska försvinna.
Jag kan ju jaga upp mig med massor med konstiga saker, men inte just det där. Men för det här är ju det jag står inför hela tiden, just med tonåringar. Då är det ju ständiga frigörelseprocesser.
Du har ju helt, alltså du börjar ju liksom, ja, men mer eller mindre närma dig att de kommer flytta hemifrån.
Ja, men precis. Min äldsta är ju faktiskt, han är ju 16 år, så jag menar, inom en 4-årsperiod så är det ju ändå rätt rimligt att han kommer flytta hemifrån.
Men man växer väl faktiskt in i det, eller?
Absolut. Men jag måste nog säga att jag hade inte den ångesten när de var små heller. Men det kanske också var för jag upplevde ju småbarnsperioden som väldigt intensiv. Jag liksom var väldigt mycket där och då. Så att jag tycker ju att så här, nej, men allting har sin tid. Och det jag önskar, det är ju att man klarar av att ge barnen så pass mycket trygghet att de också är trygga att flytta hemifrån. Alltså, min värsta ångest skulle ju vara att de inte skulle känna att de klarar det. Eller de är
jo, som... såklart. Det är ju fantastiskt att de... Ja, men det är bara att man, jag vill bara att tiden ska stanna. Det är
du slogs av hans självständighet. Helt
ja, rätt. Jag slogs av hans självständighet och den slog mig hårt.
Men du, på tal om andra barn, så du pratade ju förut om att du tyckte att det var så himla generöst av Beckhams att lägga upp massor med bilder på barnen. Och sen så kom ju du med din nyhet förra veckan om det där ryktet att de är avstängda från skolan för han har gökat runt med massor med människor på barnens skola. Och precis dagarna efter du berättar om det här ryktet så är det som att Porsche har bombarderat Instagram med bilder på barnen. Så det är mycket bilder på barnen har han ju aldrig lagt ut i rad förut.
Nej, kanske inte har. För jag har också tänkt på liksom hur den familjen... Jag tycker allt är så märkligt. Jag tror kanske också att du tänker på det lite mer bara för det.
Nej, för att jag gick igenom Instagramflödet och det var procentuellt sett en väldigt stor skillnad på inlägg med hennes barn.
Vad tror du det beror på det?
Nej, men hon har ångest över någonting. Alltså det är någonting som har briserat. Så att vi bygger på det här ryktet om The Beckhams.
Ja, precis. Den där mål lyssnar. Och hör vad vi säger.
En annan grej. Jag var inne på någon av de där bilderna så tänkte jag, men då likar jag. För det gör ju du också. Du hade ju också taggat mig på en bild. Eller, nej, du hade taggat henne på en bild. Det var det som var det roliga. Och så skrev jag in och likade någon bild som hon hade lagt upp. Och då gick det inte att lika. Och då bara, nu är jag blockad. Nej. Tänkte jag, nu har vi snabbt. Nu
har Victoria Beckham, de blockade dig.
De har blockat oss på Instagram. Nej, du är inte blockad av Perrella.
Nej, men hon kan ju ha blockat just det inlägget att inte lägga, att man inte får lägga kommentarer.
Ja, jag förstod det sen. Men jag tänkte, nu börjar det här gå överstyr med blockeringarna. Jag måste skärpa mig.
Du är gränslös på Instagram. Du måste chilla lite. Mm. Men apropå, det var en tjej som hörde av sig som hade börjat lyssna på podden och så hade hon börjat följa mig och helt plötsligt så dök Victoria Beckham upp överallt i hennes Instagramflöde. av någon märklig anledning. Hon bara, är det för att jag började följa dig som Victoria Beckham är överallt? Och då tycker jag, så att jag började fundera lite kring det här, för att när jag och Sanna också pratade telefon så kanske vi pratade om så här, depression till exempel. Och sen så lägger vi på och helt plötsligt så har vi också så här, reklam om depression. Det är så konstigt.
Ja, men du menar det här storebror ser dig i samhället? Alltså,
ja, att, de, att det är någon som fångar upp. Ja, men vad vi säger, om vi säger ett ord flera gånger så känns det som att helt plötsligt får man reklam och information riktat till sig som handlar om det ämnet. Är inte det obehagligt?
Jo, jag vet, nu tror inte jag att det är så när man pratar telefon, men jag vet inte. Jag har ju noll koll på sånt där. Men
jag tror inte heller, alltså det borde ju inte få vara så att när man pratar så i telefon.
Nej.
Men jag tycker ändå att det är lite läskigt och lite märkligt. Och jag tänker så här, typ Siri. Tänk vad mycket Siri uppfattar och hur mycket data som kan lagras om man vill. Och samma sak, jag har ju många kompisar som har tejpat för kameran på datorn. För att det också sägs att det lagras, vad de nu ska med det till. Men det är obehagligt, tycker jag.
Ja, men det är väldigt obehagligt. Och jag tycker att det är obehagligt att få när man bara den enkla grejen när man har googlat på någonting, på någon resa. Och sen dyker det bara upp förslag på det resemålet som reklam på Aftonbladet eller någonting.
Ja, men exakt. Men jag tycker det, också... Så är det ju faktiskt. Det är ju på riktigt, så funkar det ju. Ja. Men just om man pratar i telefon, att kan det vara så att de fångar upp vissa ord? Eller så är det den här frequency illusion. Att man, om man pratar om något mycket så börjar man tänka på det mer.
Ja, men som man tänker på en människa man inte, eller pratar med en människa man inte har tänkt på eller pratat om på flera år. Och sen så typ bara någon timme senare så möter man så den personen på gatan. Det tycker jag är en klassiker.
Ja, men precis. Men där är ju vissa som då tror på The Secret. Som jag tror på lite grann. Eller jag tror inte på krafterna. Men där säger man att så här, om du går och tänker på något jättemycket så kommer det hända. Typ. Att tankarna är så starka. Mm. Att det finns en kraft i tankarna. Men jag tror snarare att det handlar om att man är uppmärksam. Att man har tentaklerna ute. Så att man, bara för att om du tänker någonting på någonting väldigt mycket så ser du. Men om du inte tänker på det så ser du inte. Men det har alltid funnits där. Precis som därför är det så viktigt att sätta upp mål. Eller du har tentaklerna ute och kan fånga upp saker som lättare kan ta dig till ditt mål. Det
tror jag på. Ja, men mental träning är ju väldigt bevisat när det gäller till exempel idrottsmän.
Ja, men för att du jobbar ju åt rätt håll då. Och du uppmärksammar rätt saker.
Precis. Nej, men jag jobbade med mental träning när jag pluggade. Jag hade ju en lärare i mental träning och psykologi. Och han var faktiskt den som fick mig att först börja våga satsa på att skriva. Mm-hmm. Och då visade sig att jag hade väldigt svårt att koppla av. Men det kanske berodde på att vi hade mental träning de två första timmarna varje måndag när jag pluggade. Vilket innebar att gå och lägga sig där klockan 8 en måndag morgon, det gjorde att jag somnade ju bums liksom på golvet. Men jag har väldigt svårt att gå in i meditativt tillstånd utan att somna. Men det tog ett tag, sen så lärde jag mig det där.
Jag har aldrig provat.
Nej, det är rätt coolt. Och man åker upp för sin mentala rulltrappa. Och ser liksom sin mentala bild av som en filmduk. Och där ska hela liksom, det du vill ska ske, det ska spelas upp på den duken. Mm-hmm. Och du ska aldrig säga jag kommer att eller jag vill. Utan jag är, jag gör. Det ska vara liksom här och nu. Så att du redan liksom, du intalar dig själv att du redan är på plats på det målet.
Men alltså, och för så funkar jag.
Ja, jag vet.
Jag lever som att jag redan är.
Du är redan fullärd i mental träning. Nej, men det tror jag att du är. Du är jättebra på det.
Men och jag är så här också typ, varför blev inte jag bjuden på Nobelfesten, för jag har ju redan vunnit typ. Alltså förstår jag. Varför vet inte alla att jag har vunnit Nobelpriset?
Ja, det är också helt rimligt ju.
Jag ligger lite före alla andra.
Du, jag kom på en annan grej som jag du säger att du vill ha Nobelpriset och jag vet inte.
Nej, det vill jag inte, men det var bara ett tydligt exempel. Det är inget som jag liksom eftersträvar alls egentligen.
Men jag har kommit på vad jag vill ha. Jag vill ha en egen gata.
Ah, trevligt.
Jag tänker så här, Strindbergsgatan, Ingmar Bergmans gata. Det är alldeles för lite kvinnliga gator tycker jag. Så nu vill jag ha en gata. Jag tänker att Narvavägen skulle vara en bra gata för mig. Kan jag få den?
Ja, nej. Men det är en bra gata. Jag skulle kunna ta Skeppsbron till exempel.
Ja, för jag tycker det är fint att vi ändå väljer två paradgator i Stockholms innerstad.
Eller hur?
Inte någon liten inte? Snutt någonstans. Liksom,
men det kanske blir mer så att det är typ Marianne Gidoffs gata och Ellen Tams gata. Det är kanske de som får gator uppkallade efter sig. Astrid Lindgren har väl ingen gata heller efter sig?
Nej, jag tänkte precis på det. Och jag tänkte att nej, för det är väl Dalagatan där hon bodde i Vasaparken.
Men jag tror att man har pratat om det flera gånger att döpa om den, men det har inte blivit så.
För Dalagatan känns ju helt poänglös. Nu är det ju alla landskapen har ju sin gata i den i delen av Stockholm. Men ändå så kan man inte bjucka lite på det. Kanske. Eller så kan man i alla fall döpa om Dalagatan en bit. Så att hon får sin snutt liksom, där hon bodde.
Kvarter.
Ja, eller liksom en halvgata eller något sånt där. Det spelar ingen roll.
Vem bor i hennes lägenhet nu? Är det kvar i familjen? Eller hur?
Nej, men jag tror att den är museum faktiskt. För jag vet att Katarina Wenstam var där och tittade. Och la upp bilder därifrån. Så jag undrar om inte det är ett museum faktiskt.
Ja, det känns ju för sig bekant när du säger det. Nej, men det skulle jag också vilja. Faktiskt, jag skulle också hellre vilja ha en gata än ett Nobelpris, tror jag. Jag tycker inte så här, jag kollar ju, nu följer jag ju Reese Witherspoon jättemycket. Hon har ju en bokklubb. Har du sett det?
Nej, det har jag inte sett.
Men urhärlig och jätteengagemang. Alltså, den är hur stor som helst. Och hon tipsar om massa böcker. Och hon gör böcker och läsa till någonting coolt och härligt och lättillgängligt. Vilket jag älskar. Mm. För så tycker jag inte jag alls för jobbar i Sverige. Här är det så... All litteratur är så svårtillgänglig. Och den är nästan lite så här intern. För att, men också om du bara tittar på så här kultursidor och recensioner så är det också väldigt mycket så här... för den vanläsaren och som verkligen har dykt djupt ner i litteraturen. Man lägger på en nivå som är svår för väldigt många, tror jag. För mig med.
På en väldigt hög akademisk nivå många gånger.
Ja, men exakt.
Den är inte så inneslutande. Alltså den är inte så inbjudande.
Nej. Det är precis som i skolan när du ska också läsa så här, stora verk som är jättesvåra att läsa och alla tappar läslusten innan de ens har liksom öppnat pärmen. Mm. Men, och jag tycker att det är så härligt att bara så här lyfta fram den mer lättillgängliga litteraturen som är liksom nog så fantastisk och härlig.
Ja, men också man kan ju se det om inte annat som en ingång till. För menar, ju mer van läsare du är, desto mer svårtillgänglig litteratur klarar du faktiskt av att
gud, det är något du övar upp.
Insupa. Så det ena behöver inte utesluta det andra. Det är väl det som är så tråkigt många gånger. Men som du säger, att det framförallt känns så... uteslutande. Alltså det är klubben för inbördesbundran som inte bjuder in den stora läsekretsen. Och så tror jag man många gånger känner så här, vad är det med den här boken jag egentligen inte... Vad är det jag inte förstår?
Liksom.
Vad är det jag inte förstår? För jag förstår inte storheten i den. Eller.
Nej.
Det var som Salinger's, alltså Catcher in the Rye.
Ja, just det.
Som jag bara så här, alltså jag tror jag har läst den 10 gånger och jag blir inte klok. Nu är det många som inte blir det. Det vet jag, för det är en väldigt högt filosofisk bok. Men den tvingades vi läsa i första året i gymnasiet, vilket kanske var bra. Men det, som du säger, det blev ju också någon slags
irritation.
Ja, det blir inte inbjudande.
Nej.
Men däremot så hade jag en svensk lärare som gjorde en väldigt bra grej som i alla fall gjorde mig väldigt så här peppad. Han visade flera klassiska filmer och då inte vanliga så här svartvita, hackiga Ingmar Bergman-filmer bara, utan vi fick även se The Shining. Och sen så fick vi läsa...
Det är min absoluta favoritfilm.
Ja, men den är helt enastående. Och när man då läser boken så diskuterade vi skillnaden mellan boken och filmen.
Intressant.
Och vad man kan säga egentligen om The Shining är att det är ju också en rätt filosofisk bok. Den handlar ju om en människas liksom djupaste inre och mycket, mycket svärta och också splittringen i en familj. Alltså Stephen King gör ju det är en av hans absolut bästa. Det finns så många lager i den.
Ja, det finns otroligt många lager. Men min besvikelse med hela liksom The Shining-paketet är ju den senare filmen som gjordes när Stephen King faktiskt var med och producerade. Har du sett den?
Nej, jag har inte sett den alls.
Alltså den är så katastrofdålig. Så att man bara är det, så här, är det här du ville förmedla, undrar man då, med Stephen King. För att den med Jack Nicholson är ju så otroligt skrämmande och det är på något sätt, man förstår honom. Man förstår dem alla på något vis.
Ja, men och sen så tycker jag också hemsk. Ja, men den är helt, och sen så den här isolerande, alltså jag har ju varit på det hotellet.
Har du?
Ja. Är det är ju sant? Fantastiskt. Det är så jävla, det är så obehagligt. Och, men jag tror att The Shining har faktiskt gjort att jag inte är så förtjust i att bo på hotell. Jag tycker att hotellkorridorerna jagar mig. Och jag tycker att det är obehagligt med hotellbadrum. Och jag liksom, det är bara gives me the creeps.
Mm. Och sen kan man också relatera i hans skrivkramp.
Ja, för bara, fan.
Men det är som jag brukar skoja om, för Dag är ju mitt största fan. Han tycker allt jag skriver är jättebra. Liksom. Och det är så himla härligt att ha någon som bara tycker allt är bra. För att man får ju mycket... Ja, men sen jobbar man ju med liksom redaktörer och förläggare som är mer kritiska och ska ju vara det. Men då är det härligt att ha någon som alltid peppar en. Men om jag hade skrivit så här murder, murder, murder på ett papper, då hade han bara... Jättebra, det här är så,
det är så bra. Åh, fan, det kommer bli ditt bästa verk. Ja,
det finns en sån djup i det här.
Ja.
Det är så spännande. Here's Johnny.
Jag satt ju med deadline igår. Jag ska lämna en del och sen så. Jag håller på liksom slutföra en grej här. Och
men du är så rolig när du jobbar mot deadline.
Men alltså, jag är helt sinnessjuk. Jag blir ju som förbytt. Liksom. Jag blir ju...
Ja, men det är också så roligt för att jag vet ju hur mycket du har att göra. Men du ringer mig typ så här 10 gånger om dagen. Och så har du liksom kommit på nya idéer som liksom är så här, och nya projekt och nya grejer som du inte alls ska tänka på nu. Men som din hjärna bara flyger åt det hållet.
Ja.
Allt för att inte behöva skriva. Och det är som jag brukar säga, att sätta sig och skriva är ju fantastiskt. Så det är inte så att du inte vill skriva, men att det är sån kraftansträngning att bara gå in i dokumentet och börja skriva. Det är som att så här, gå till gymmet och bära alla tyngsta vikterna på en och samma gång.
Det är samma i tre timmar. Ja.
Exakt. Och så det är klart att man hela tiden hittar små ursäkter innan man liksom bara sätter sig och fokar. Man behöver energi.
Ja, men faktiskt. Och det är så att skrivprocessen är ju en... Det är ju ett väldigt ärofyllt jobb som man är väldigt tacksam för att kunna leva på. Men det är en ångestfylld process. Man måste kunna skilja på det. Ungefär som att säga att man är en framgångsrik idrottsman. Jag tänker som Johan Olsson som jag tävlade med På spåret. Han som vann då VM-guld i 5 milen. Liksom. Det är 5 mil av ren och skär smärta. Alltså det är ju bara ont att åka skidor så långt, så fort under så lång tid. Och det är lite samma sak med att skriva. Och sen så, som sagt, återigen, det är ett ärofyllt yrke, så det finns ju ingenting att klaga på.
Nej, men det är något man också gillar med den ångesten. Jag tror att den behöver man också på något vis.
Ja, men absolut. Och den är tröskeln till att sätta sig ner och liksom verkligen så här knyta ihop säcken till de här ganska stora dokumenten som man har liksom haft i pipeline i ett par år. Mm. Det är väldigt, väldigt snarligt som att föda barn. Alltså, det är klart man vill ha det här barnet. Och man kommer älska det här barnet mer än någonting annat.
Mm.
Men man vet att det kommer göra fruktansvärt ont innan man är där. Liksom.
Ja. Och man vill ändå göra det igen.
Ja, exakt. Det är klart man vill göra det. Och igen, och igen, och igen.
Ja. Men, och sen är det så här, det är, alltså, egentligen kraftansträngningen är ju bara att liksom komma igång, för när du väl sitter där, då tycker jag det är fantastiskt. Men det är ju så här, ja, men som när man pluggar till en tenta, det var ju också då så här, man städade, gick igenom varenda garderob när man satt sig och typ bakade allt som gick att baka och ringde alla som gick att ringa typ innan man kom igång.
Ja, men man blir ju jävligt effektiv egentligen, för jag menar,
jag gör mycket annat.
Som du säger, jag har aldrig, min hjärna är ju på högvarv. Men jag har ju då inte, då ska vi säga så här, jag har inte sovit vettigt. Jag har kanske sovit 4 timmar per natt under 2 veckor. Liksom. Jag kan ju inte sova under den här perioden. Och det gör också att jag får lite, jag måste ju träna under när det är så här, för att annars så går jag in och tror ju, min kropp tror att den är deprimerad fast den inte är det. Och det där har jag lärt mig nu. Jag var
varför blir det så?
Ja, men jag var ju och besökte Kristoffer Triumf i Värvet och blev intervjuad. Och då berättade jag ju faktiskt att jag har då för ett par, 3 år sedan fick en ADHD-diagnos. Vilket kanske inte är så jätteöverraskande för många. För många var det, vilket jag inte kan förstå. För mig är jag ett glasklart fall. Jag pratar fort, jag avbryter, jag fyller i andras meningar. Jag städar på 10 stationer samtidigt. Jag har svårt att sätta igång projekt. Jag har svårt att avsluta projekt. Och allmänt liksom, kräver en hård disciplin för att överhuvudtaget fungera. Sen så, diagnosen jag fick var ju Jag idag som 46-åring och högfungerande så uppfyllde jag faktiskt inte alla kriterier för en ADHD-diagnos. Men fram till att jag kanske var 28-29 så gjorde jag det definitivt. Men de kunde ändå konstatera att jag har den sortens diagnos och hjärnskada. Och jag har ju även då medicin som jag använder ibland, men inte hela tiden.
För och, att den hämmar din... Ja, jag tycker,
den säger att den inte ska göra det. Ja, men jag tycker att den gör det. Alltså jag kan jobba mer än när jag ska redigera. När jag ska liksom komma på mindre problem som ska lösas. Men att när jag ska låta tankarna fara fritt. Så här som när jag ringer dig 10 gånger och berättar. Och att jag har liksom 10 nya idéer på gång. Då ska den ju arbeta på det sättet. Då är det en enorm tillgång. Men när jag behöver sätta mig ner och liksom finslipa och knyta ihop säcken på någonting, då är det ganska bra med medicinering. Sen är medicinering konstig. Alltså den, är ju så här, den ger ju en kemisk ångest när den går ur kroppen. För det är ju en form av... Liksom,
ja, det är väl amfetamin, eller?
Jag vet inte om det är amfetamin exakt eller om det är amfetaminliknande. Men sen blir jag ju rätt personlighetsförändrad. Jag blir ju liksom rätt introvert. Jag vet att jag satt tillsammans under 2 veckor med min förläggare Ulrika. Och då satt vi liksom väldigt komprimerat de här veckorna in tillsammans i ett rum liksom, och slutförde boken. Och hon ger mig liksom lister som jag ska slutföra och alla. Så hon går igenom allt jag skriver hela tiden och liksom snabbredigerar samtidigt. Men hon sa ju det under den här perioden att hon kände inte riktigt igen mig. Hon tyckte att det var lite läskigt. Liksom.
För att du hade tagit medicin då?
Därför att jag hade tagit medicin under den perioden. Och när jag kommer hem och liksom ska hänga med Henrik så jag vill inte prata överhuvudtaget. Alltså jag vill bara sitta helt tyst, helt i min egen värld. Och är liksom inte en asskön person.
Men vad är det så, positiva med det? Att du kan koncentrera dig?
Att jag kan koncentrera mig, att jag liksom får...
Men det är liksom det enda du kan då egentligen?
Ja, alltså när man ska arbeta och göra den typen av uppgifter som då kräver väldigt mycket av mig och min hjärna, så är det lite som att hjärnan får på sig glasögon. Liksom. Men det som var intressant tyckte jag med hela den här utredningsprocessen, så när jag fick tillbaka resultatet, så den psykiatriken som hade varit med och gjort det här tillsammans med en läkare, han, det första han hade skrivit var hon har ett städat yttre. Därför det är inte alltid man har det. Alltså, har man en diagnos så kanske man inte alltid klarar av att hålla ordning på sig själv. Eller... Mm. Men det här har ju varit mitt... Det är så lustigt för att det var det första han skrev och det har också varit ett av mina mantran väldigt många gånger under livet. Vilket kan ju låta ytligt, men det har faktiskt en annan funktion för mig. För just det faktum att jag är väldigt noga med mitt utseende och mina kläder. Och liksom, det är ju extremt rutinbaserat, som jag säger till dig att... Inte sen jag var 17 år har jag någon gång tvättat håret utan att sätta upp det på papillotter. Jag menar, inte en enda gång. Inte ens som jag har varit liksom ute i djungeln så har jag liksom struntat i det. På riktigt. Jag har liksom haft med mig de här jävla papillotterna. Ja, och sen det här att jag... För mig är... när man inte liksom tar hand om sig själv och inte liksom... När jag inte går upp, duschar, klipp på mig, fönar håret, papillotter, lite smink, strykta kläder, bäddad säng, då känner jag att då kommer jag falla ur. Då är liksom risken för att jag faller ur mitt system är så hög och ger mig...
Men vad händer då när du faller ur systemet?
Nej, men då kan jag ju så här, då funkar ingenting. Då glömmer jag räkningar, jag glömmer saker, jag tappar bort nycklar, jag kommer inte ihåg att höra av mig. Jag liksom, hela min liksom basala vardag raseras och det låter ju helt sjukt. Men just en sån grej som att jag måste bädda sängen är jätteviktigt. Och nu låter det här som tvångstankar. För det är det inte. Det är inte så att jag mår dåligt om jag har en obäddad säng för det är fult. Utan nej, just för att jag måste ha ett schema att följa. Och det är väl ganska exakt så som det är med barn. Alltså småbarn har ju stort behov av ganska strikta rutiner. Mm. Och sen kan ju många ha det som så här, men en fri uppfostran är fantastiskt för att man ska låta barnen. Men de flesta vet ju att det är blir rätt kackigt med barn när det blir så. Liksom.
Jag bara försöker tänka själv här. För att jag har ju då som sagt svårt med rutiner. Eller jag tycker inte om rutiner. Fast jag kanske egentligen behöver rutiner också.
Ja.
Men för att jag blir också, just nu är jag lite så här i ett stadie när man, ja men jag, det blir ingen, jag, som vi pratade att jag vill varken äta frukost, lunch eller middag. Jag vill inte vara i, leva i det här samhället typ. Jag vill inte ha måndag till fredag. Jag vill leva helt fritt. Och göra precis det jag vill. Samtidigt som jag gör lite det nu. Och jag har ingen koll. Jag missar ju också. Jag ligger efter allting. Och jag glömmer saker. Och jag blir stressad av att dagarna liksom försvinner utan att jag hinner någonting. Så det är ju liksom inte bara positivt heller. Fattar jag ju också.
Det där är väl, alla är ju väldigt olika. Men jag har ju märkt, som när jag var yngre då, som jag förklarade för Sofie Triumf i den här intervjun, att jag trodde att jag var depressiv. För jag hade en mamma som inte klev upp ur sängen, som inte drog upp persiennerna, som inte duschade, som inte tog hand om sig, som inte liksom klarade av att leva ett vanligt liv. Det kanske berodde på helt andra saker, men jag var ju livrädd för att det var den livsstilen jag själv skulle utveckla. Och så fort
så
jag
liksom, tvärt emot.
Ja, och det var inte som en slags revolt, utan det var för att jag verkligen behövde det, för att jag kände att jag kan väldigt lätt hamna i det där. Men då insåg jag att för mig handlade det om rutiner, och sen så om att om jag bara såg till att ha koll på alla saker som jag behövde slutföra, eller alltså att jag vet att nycklarna ligger i en speciell skål hemma, gör att jag blir lugn, för då behöver inte jag gå och lägga mig och tänka, tänk för jag inte hittar nycklarna imorgon, då kommer jag behöva rusa runt i 40 minuter. För jag är ju en sån person som när jag får stress på slag så fungerar ju inte jag. Vissa människor klarar sig utmärkt under stress och är liksom skapta för det. Henrik till exempel, är ju, alltså han är enorm. Han är så jävla trooper när det gäller att komma till stress. Han blir aldrig ens irriterad, han höjer inte rösten, han är bara så här.
Det är fantastiskt.
Och jag springer runt som en stucken gris och hittar mobiltelefonen på riktigt i kylskåpet. Liksom. Sen så är jag bra på andra grejer, men just där är jag ju blir helt låst.
Liksom. Men är det inte intressant då att du ändå är författare när du ska jobba med en stress som är ju värre, skulle jag säga, när du har ett jobb som kanske är lite mer rutin då, där du gör lagom mycket jobb varje dag?
Ja, men alltså, jag tror att jag egentligen hade mått allra bäst av att jobba i en fabrik med löpande band.
Ja.
Det hade fått mig, jag älskar sånt. Alltså, när jag kommer ihåg att jag hade ett extra jobb i en godisaffär, jag skulle byta godisburkar. Det tyckte jag var tråkigt för det stod jag inomhus. Men sen under julen så hade jag, då stod jag ute i affären och så skulle jag slå in 3 stycken chokladkartonger som man skulle sälja för 100 kronor. Jag älskade det jobbet. Alltså det var på riktigt, det fick mig så lugn. Och jag bara så här, nu gör jag så in 3 chokladkartonger och så säljer jag för 100 kronor. Alltså det var så här, jag fick ett mentalt lugn av det. Det som var intressant också under utredningen, mer än det där med det städade yttret, för det kanske låter diffust, men jag har ju ett extremt dåligt arbetsminne. Man skulle till exempel, under första delen av testen så skulle man läsa upp siffror. Först var det 3 siffror i följd, sen var det 4 och sen ökade man på för varje gång. Och det var, det var bara olika siffror i olika följder. Liksom. Och jag kom ju inte ihåg, efter tror jag att det var 4:e siffran, då var jag helt borta. Det gick inte. Men sen var det en jävligt intressant grej, för då säger hon som gjorde den här psykiatrin, och bara, nu ska du sätta siffrorna i numerisk ordning. Eller storleksordning. Och då klarade jag upp till så här 12 siffror. Så att då hade ju min hjärna lärt sig att om jag bara hittade ett system. Så att jag har ju förstått att när jag ska lära mig saker så måste jag göra det med associationsinlärning.
Det är samma sak för mig.
Ja, och då, precis. Och har man det, när jag lärde mig till exempel blindkartor och sånt där, städer eller länder. Jag måste alltid komma ihåg det. Zagreb som är liksom huvudstaden i Kroatien till exempel. Ja, men då kunde jag förknippa det med min morfar, för han hette Kaleb. Och helt plötsligt bara jag tänkte så här, Kroatien, min morfar har ingen förstår det så här.
Nej, men jag fattar precis. Jag gör precis likadant.
Vilket gör att jag är ganska långsam i min inlärning. Det tar lång tid för mig att lära mig, men när det väl sitter å andra sidan, då är det skitbra. Man skulle lösa problem med olika såna här man skulle leta eller kolla den perceptuella intelligensen. Och då skulle jag göra olika problemlösningar fram och tillbaka. Och jag hade ett 100% resultat. Däremot så sa hon att jag var oerhört långsam. Alltså långt, långt under liksom den godkända nivån. Men då sa hon, då trodde hon, det var hennes analys här, att jag hade behövt öva bort min begränsade impulskontroll och liksom verkligen se till att ta rätt beslut, inte överila mig till ett 100% resultat istället. Mm. Så att där, okej, okay, jag är långsam, men jag tar ofta ganska bra beslut.
Det är bra.
Ja, det tyckte jag var bra. Men så att det här är så jäkla intressant. Hur, ja, jag har ju lärt mig att
lära
så
känna
mycket.
Sig själv och förstå varför man gör som man gör.
Ja.
Och varför man är som man är.
Ja, men och sen så att man också förstår att jag kan ju också instruera min omgivning som jobbar med mig till exempel. Alltså min förläggare, mina redaktörer.
Ja.
Alltså sådana människor kan jag ju förklara att så här fungerar jag. Och om ni arbetar med mig på det här sättet så kommer jag helt låsa mig och då kommer det här gå åt helvete. Men däremot om ni gör såna här enkla, liksom, använder de här medlen så kommer det här fungera.
Och hur det är tycker du att acceptansen är? Förstår de det och är de villiga att anpassa sig efter det eller hur
tas nu är de det. Men det har inte alltid varit så på vägen, under vägens gång. Skulle jag säga. Det har varit ganska många som har varit ganska så här, men så här jobbar inte jag. Nej, fast det är väl inte, det är inte du som ska skriva bokjäveln. Liksom.
Nej.
men jag tror, och sen så tror jag ju tyvärr, och jag är så beklämd över det, för jag tror att antalet kvinnor som är underdiagnostiserade är så många. För att hon sa till mig, den här psykiatriken, att 95% av alla med min diagnos i min ålder har varit i kontakt med psykiatrin för att de har varit så himla förstörda, liksom knäckta och under isen. Så hon sa, det är lite av ett under att du inte har hamnat hos oss liksom, inom psykiatrin. Men jag, som jag sa, när jag var yngre så mådde jag ju jättedåligt och kände att jag är kanske depressiv. Det var ju bara för att jag inte klarade av att slutföra saker som jag hade lovat. Och man vill ju gärna liksom möta upp människor i det. Man vill inte göra sin omgivning besviken.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Att det är så mycket färre tjejer som diagnostiseras med ADHD. Alltså skoltiden. Men som ju lider av precis samma symptom som männen eller killarna. Men att de uppsöker psykiatrin för att de är så deprimerade när de är äldre.
Exakt. Eller
för att de inte har fått hjälp.
Ja.
Ja, men precis. Men att de har svårt att leva ett normalt liv i alla fall. Och att de också blir väldigt socialt isolerade. Och där är ju inte du.
Nej, det är inte.
Men du har kanske jobbat på.
Ja, exakt. Och sen så framförallt så skulle jag säga att det hon förklarade för mig, att de som får diagnos i din ålder, det är ju väldigt många högpresterande kvinnor. Mm. Alltså ni har ju överkompenserat för att överleva. Vilket är så jävla tragiskt också. Varför? Men det är det jag tänker. Jag har skrivit 27 böcker, snart 28. Vad handlar det om? Liksom? Hade jag kunnat skriva bara 10 och vara nöjd istället, så hade ju kanske det varit normalt. Samtidigt så, vad är normalt? Liksom, det är inte heller. Jag har ju, för jag blir ju också frustrerad ibland när saker går för långsamt och när jag inte riktigt stimuleras så mycket som jag känner att jag har kapacitet till. Så då känner jag, jag mår ju bra av att jobba mycket. Jag är ju som en jakthund. Liksom. Jag behöver ju ut och rastas. Mm. Men sen så sa hon också, det är det som har gjort att jag är väldigt, väldigt noga med min träning. Hade jag träffat dig när du var 20 år så hade jag skrivit in på recept att du skulle träna. Hård fysisk träning för att du mår så bra av det. Och det ska jag säga, jag står och faller med det. För jag märker ju bara de två dagarna jag har vilodagar i veckan så blir jag lite så här, jag blir rastlös, jag har myror i kroppen. Men när jag börjar varje dag med en hård träning så mår jag bra resten av dagen. Och det är inte bara för att det är endorfiner, för jag tränar faktiskt inte så högintensiv träning, men det är för att min hjärna blir lugnare. Mm. Så det är jättehäftigt. Jag tycker det är skitcoolt. Men man skulle ju önska att så många... Det här gjorde jag. Jag gjorde en privat utredning och betalade det själv för att jag kände att jag hade råd. Annars hade det kunnat tagit hur lång tid som helst att få till. Och jag kan tänka mig att om jag hade uppsökt hjälp så hade man kanske tänkt att det här är ju en extremt liksom, lyckad person som det går bra för. Varför ska vi ägna liksom, tid och resurser åt att utreda henne? Vilket jag håller med om också. Alltså, jag hade, dessutom kände jag hade råd att betala det själv. Då kunde jag göra det. Så kanske någon annan som inte hade det kunde få det betalt istället. Men det är ju trots allt så att vi är färre bland oss kvinnor som får diagnoserna.
Men förhoppningsvis blir man väl bättre på det.
Det tror jag.
Man jobbar rätt hårt på att det är flickor också i tidig ålder.
Ja, men man skulle vilja hjälpa liksom även föräldrar som har barn med diagnoser som inte så förstår sig på sina barn. Och även sådana som arbetar med människor som jag är att vi gör ingenting med flit. Det är inte så att vi så här jävlas med er eller vill att sätta dit er eller sviker er. För det är det sista vi gör. Det enda vi gör är att kämpa som blå. Vi kämpar oss blåa för att prestera och knyta ihop säckarna. Men det är inte alltid det går. Och det är, man får inte ta det personligt. Liksom. Men det är många som gör det och det är det som är det tråkiga. Jag tänker så många som lärare som säger att ja, men, jag jobbar ju så mycket för den här eleven och han eller hon liksom förstår inte min insats. Nej, men fast det gör de, men det kanske inte räcker till ändå. Det kanske inte går hela vägen ändå. Men sen så tänker man ju vilka i ens, liksom jag tänker, jag hade min mamma ADHD? Inte omöjligt. Har min pappa det? Väldigt stor sannolikhet. Alltså... Men sen vet jag inte längre bak så där, men jag tror inte att det är det är ju starkt ärftligt, det ska man ju också veta, och det är ju en form av hjärnskada som man inte vet var den uppkommit. Jag fick ju faktiskt också, jag gick igenom min förlossningsjournal, alltså från när jag föddes, för jag skickade efter den hos landstinget, och då visar sig faktiskt att jag är född med navelsträngen runt halsen. Så jag vet inte, jag kanske fick syrebrist. Det kan ju vara så att man har fått en mindre syrebrist eller större. Jag har ingen aning om vad som hände, men det var en mer dramatisk förlossning.
Men man vet alltså inte alls vad ADHD kommer ifrån. Eller för att det är ärftligt, men för att om det är ärftligt. Ja.
Det är ärftligt, det vet man, till stor del. Men du kan också få av en förlossningsskada eller av ett hårt slag mot huvudet. Du kan också, som det finns forskningsrapporter, säga att även om du, precis som jag då, som har haft en ganska hårt ansatt uppväxt, alltså där jag verkligen har varit utsatt för liksom, traumatiska saker, det kan också utveckla ADHD. Så att det finns många olika. Jag har haft många dåliga tecken i skyn som gjorde att jag ändå förmodligen fick det här då. Mm. Men jag vet inte vad som är hönan och ägget här. Jag har ingen aning. Men det spelar egentligen stor roll. Jag är bara väldigt glad att jag fick den här diagnosen och jag tycker att det är mycket skönare att veta om det. Ja, för helt plötsligt så fick jag ju liksom en klarhet i varför jag beter mig så irrationellt ibland. Och sen är det ju, ska man ju inte glömma, det är ju en fantastisk tillgång. Det finns ju inte en chans i hela jävla världen att jag hade skrivit 27 böcker om jag inte hade haft den här utmaningen.
Nej, precis. Om du nu som liksom har lyckats ändå kunna leva med din diagnos. Och det här har vi pratat om vid flera tillfällen, just det här. När blir en diagnos? När du inte kan leva ett liksom, normalt liv, nu ett normalt liv är, men fungera i vardagen då, kanske?
Exakt.
När du måste ha ta till hjälp, att då är det en diagnos. Sen kanske vi alla har en släng av allt möjligt.
Ja, men vi kan ju ha sidor. Liksom. Ja, ja, precis. Vi kan ju ha sidor av det och liksom, självklart. Och det är ju så. Mm. Men till exempel min diagnos blir väldigt påtaglig när jag närmar mig deadline till exempel. Då slår hela liksom, ADHD-hjärnan ut. Bara signalerar det problem. Liksom. Och det blir alltid lite så här, åh, nu är jag där igen, nu får jag in som ett skov liksom, som kommer. Men jag måste säga att jag blir bättre och bättre på att hantera det ändå. När jag var yngre så då låste jag mig istället. Liksom. Jag kunde ju inte prestera överhuvudtaget när jag känner minsta stresspåslag. Och det har jag ändå lärt mig. Återigen, fysisk träning, det är, borde medicineras för så många. Det är tråkigt nog ett av de enklaste knepen att ta till.
Mm. Och det tycker jag man har många som behöver.
Jag har en nära vän som är bipolär. Han är manodepressiv och lider ganska mycket av det under hela året, inte bara årstidsbundet. Och hans läkare sa så här, men nu kör vi. Liksom. Du måste köra minst en timme hård fysisk aktivitet om dagen. Alltså träning. Och han tycker att det är bättre än hans medicinering. Men han äter mediciner också. Men han säger själv att det hade inte räckt att bara äta medicin för honom.
Precis som apropå då fosterskador. Men det här med att dricka vin när man är gravid. Eller när man ammar.
Just det. Mm.
Det var ju en person som gick ut i förra veckan och kritiserade alla mammor som dricker vin när de är gravida och när de ammar. Och var ganska hård mot dessa kvinnor som gör så. Jag tycker att det är så här intressant fenomen. Dels hur vi, att bara för att man är gravid och ammar så blir man liksom så här, ens kropp blir till, men alla får tycka och tänka vad den vill om ens kropp. Och vad man
det
gör,
blir lite som val. The Handmaid's Tale, tycker jag.
Ja, men precis. Som att så här, exakt. Och gärna öppet får man kritisera. Och, ja, men jag tycker att det är ett väldigt märkligt beteende. Och sen just kring alkohol. Och jag kände bara att jag ville prata om det här för att jag ammar ju själv. Och dricker vin när jag ammar. Inte alls mycket. Men något glas här och där. Och så att jag liksom... men för att det är gott och inte för att bli berusad, för att jag blir inte ens berusad, jag känner inte ens av att jag dricker ett glas vin för att jag är i sånt kontrollbehov när man har en sån liten bebis. Men det finns ju också så här, alltså det här är också, det finns ju många olika sanningar, men just med amning så är det ju faktiskt bevisat att det inte är farligt, att alkoholen inte går, eller det är sån otroligt liten mängd, om vissa säger att det inte finns någon mängd alls, men som går ut i bröstmjölken. Och det här står ju faktiskt, om man går in på Livsmedelsverkets hemsida, jag tycker i och för sig att Livsmedelsverket inte är det bästa, jag tycker att de står på gamla traditioner, de tycker att man ska äta nyckelhålsmärkt mat och allt vad de håller på med, och är väldigt också köpta och styrda av politiska beslut. Men där står det att man får dricka vin, men de begränsar det. Men det handlar ju bara om att du ska inte vara en full förälder. Inte att det är farligt för att alkoholen går ut via bröstmjölken. Och där är ju faktiskt ganska stor, det är ganska stor skillnad på de två. Och då tycker jag i sånt fall att den här personen borde ju kritisera även pappor då som dricker. För det är precis samma risk.
Jag håller helt med. Sen så, jag kan tycka att det är en skillnad på att vara gravid och att amma.
Det tycker jag med.
Där kan man... Jag var nog ganska så här, jag var inte så intresserad av att dricka alkohol när jag var gravid.
Inte jag
när jag ammade, för att det var inte rekommendationerna, och jag var nog lite nojad liksom, så jag pallade inte, men jag hade ingen tanke runt det. Men just de här, alltså det här blogginlägget, det var ju väldigt hetskt. Det var ju liksom, jag undrade, ett, är det här för att du ska dra trafik till din blogg, eller är det för att du verkligen tycker och känner de här sakerna? Jag har lite svårt att avgöra det. Jag kan tycka att det kändes väldigt spektakulärt, om jag ska vara krass. Men jag kan tycka också att det är tråkigt att tonen konstant är så jävla uppläxande och dömande mot kvinnor. Allt ska självklart givetvis göra med måtta. Jag förespråkar inte någon att supa sig packad när man ammar barn. Självklart, det comes without saying.
Verkligen.
Men Nu pratar vi mer om fenomenet att ge sig på en grupp därför att man själv har ett behov av att sätta sig på en jävla piedestal. Och jag fattar inte det. Jag tycker det är osmakligt.
Jag har full förståelse för att hon tycker det och hon inte dricker någon alkohol när hon ammar. Och det är ju hennes beslut och jag har full respekt för det. Samtidigt som hon måste ha full respekt för att man inte fattar samma beslut, att vi lever olika. Sen är det såklart så fort det går, när det går över en gräns som inte är bra för barnet. Men det är ju något annat, det är så här dåligt föräldraskap. Där vi kan lägga in ganska många saker som är mycket, mycket värre än att en mamma tar ett glas vin samtidigt som hon ammar. Det finns så mycket större saker att reagera på, kan jag tycka.
Men nu,
och lägga
nu får
den
du också...
kraften på.
Ja, och sen så är det så här, det är inte så att man säger, man kanske inte heller, du beskrev det nu plötsligt som att man sitter och ammar med ett barn mot bröstet och samtidigt hinkar ett glas vin i ett enda svep. Det är inte ens alltså så här...
Nej, verkligen
utan,
inte.
Nej. Men jag tycker mer att fenomenet i sig är... Och det är samma sak som jag var inne på det här förut med, här med det ska vara en vit jul. Varför ja, kan vi inte samma. Förespråka måttfullhet? Jag tycker inte att nolltolerans är... alltid den enda vägen att gå. Jag får ju så frireligiösa vibbar av det. Jag tycker det är knasigt. Det är så här, vad är det du är rädd för? Alltså, måste du kasta på andra människor din egen rädsla och projicera allt skit? Liksom? För det kanske du måste ta tag i först. Men oavsett att vara fördömande mot någonting som dessutom inte finns, jag menar som du säger, inte ens Livsmedelsverket går ut med den rekommendationen så blir det lite så här...
Ja, det finns inga medicinska risker för barnet om man dricker måttliga mängder alkohol när man ammar. Nej, men... och grejen är att jag drack ingenting heller när jag var gravid. Jag är inte ens sugen på det. Och jag tror också att det... Och det här, återigen, jag vet inte. Det finns också olika studier kring detta. Så att jag vill inte döma någon. Det var bara min egna känsla att jag ville inte dricka. Jag var inte sugen på att dricka. Och inte intresserad av det överhuvudtaget. Men nu kan jag vara intresserad av att dricka ett glas här eller där. För att jag vet att det inte är farligt. Jag hade aldrig gjort det om jag visste att det var farligt, såklart.
Nej, men att man har ett behov av att läxa upp andra människor. Jag vet inte riktigt, och kanske framförallt mammor. För man är så här, det är en grupp som tydligen ständigt behöver läxas upp.
Ja, men precis.
Och det var, jag kommer ihåg, vi hade jättemycket diskussioner om det här. Jag hade en väninna som var helt... manisk på att man inte fick lämna bort barnen när de var små. Jag var själv ganska håpig med det. Jag var så här, jag gick efter någon regel att när de var ett år så kunde de vara borta ett dygn. Och när de var två år så kunde de vara borta två dygn och så kunde man öka på därefter. Liksom. Men då kom jag ihåg att det var någon annan som sa, ja men tänk dem då som är sjuka och ligger på sjukhus, blir de barn? Alltså tänk om du hamnar på sjukhus för du har brusten blindtarm eller du bryter, alltså någonting knasar. Blir det barnet då helt traumatiserat för att den är borta från sin mamma? Och det var också väldigt mycket fokus på mamman. Och jag menar, jag då som är uppvuxen där min trygghet faktiskt har legat hos min pappa, blir också lite så här beklämd att alltid denna, liksom, som du säger själv, att det är ingen som uppmanar papporna, eller inte så många i alla fall, som uppmanar papporna nolltolerans till alkohol. Och, och också det här...
Ja, men varför borde lika gärna skrivit det? Kritiserat pappan här också. Ja, men eller alla pappor också, som sitter och dricker, tar ett glas vin eller en öl.
Ja, men också i det här blogginlägget så skriver hon ju också att varför går ni på fest när ni har barn? Jag menar, var ska hon dra den gränsen? Jag har också barn, de är 14-16 år. Ska jag också gå på fest utan att dricka alkohol? Alltså, vad drar hon gränsen barn?
Jag måste undra vad hon var på för typ av fester som verkar så farliga.
Alltså, ja, nej, men det blir väldigt...
Gå på fest, vara nykter eller dricka ett glas vin? Eller... Återigen, det är väl upp till var och en hur man lever. Så länge man lever... Inte strider mot några lagar och beter sig illa mot sina barn.
Nej, men det är själv, alltså, oavsett, måttfullhet är alltid eftersträvansvärt. Det är väl ingen som ska spåra. Men det finns ju människor som spårar av olika anledningar mer än kanske just alkohol. Men det är väldigt laddat i Sverige. Jag undrar om det har att göra med den här gamla nykterhetsrörelsen att det är så... Jag undrar om den här diskussionen finns i Frankrike, Italien, Tyskland, England, eller är det just
vi svenskar
som... Nej,
men där har man ju vetat länge att när du ammar så är det inte farligt. Men medan vi i Sverige inte har velat gå ut med det, eller jag vet inte riktigt hur historien är, men som du säger, att när du ammade, då fick man absolut inte dricka alkohol. Och det har hänt mycket sedan dess. Men det är också så här, ett ämne som inte har forskats på så mycket. För att återigen, det är kvinnans kropp som inte männen har velat lägga så mycket fokus på. Då har det varit bättre att bara säga, nej, hon får inte dricka. Också så här, vi bara bestämmer det rakt av. Det är bäst så. Men så att man är ju glad i alla fall att det händer någonting på området. Och så tycker jag att vi ska försöka vara lite snälla mot varandra. Och alla lever som de vill. Man behöver inte kritisera. Om man inte vill dricka så ska man inte dricka.
Nej, och sen så självklart, jag tycker att det är, jag som är uppväxt med liksom dysfunktionalitet runt det här är ju så här ganska försiktig med just den känslan och vill inte heller att barn ska fara illa, så det är självklart. Men alkohol behöver inte heller alltid betyda att någon far illa. Det är det jag menar. Så där, då finns det ett problem i botten och då ska det tas tag i, såklart. Men det är som att det blir en nykterhetsrörelse som jag undrar vad den har sitt ursprung i faktiskt. Det är rätt intressant. Men det är ju samma sak med liksom, diskussioner runt amning som också är så fruktansvärt jävla laddat. Och hur självklart det ska vara för många att amma och tvärtom. Man säger att det är...
Men för så har jag känt lite nu. För jag har ju bara haft så mycket strul med min amning. Och har varit lite så här... Att jag liksom, ja men nästa, jag förstår inte varför jag inte gav upp och slutade. Men det var faktiskt trycket utifrån att så här, vi fick barn vintertid och det går så mycket sjukdomar, RS och allt vad det är. Och det är ju livsfarligt för barnen. Och alla läkare så här, och barnmorska jag träffat har varit så här, du helammar väl, du helammar väl. Det är jättefarligt om man blir sjuk, det är jättefarligt om man blir sjuk. Och det är liksom så här, jag måste amma fast jag liksom inte alls, ja men fast jag har mått så dåligt av det själv. För att jag har, ifall något skulle hända henne så skulle jag må så dåligt för att det typ var mitt fel. Förstår du? Som att det låg i mitt ansvar att hålla Harper frisk genom min amning.
Sen kan vi inte glömma, det är inte alltid amningen fungerar. Och det kanske inte alltid är för att mamman inte vill eller kan. Utan för att vissa barn vill inte amma. Alltså, och då säger jag inte att det handlar om deras vilja. De har bara inte den instinkten. Och det måste, alltså det finns så himla många aspekter till varför amning inte fungerar. Och
men alltså det här är upp till var och en vad som passar en. Och man ska inte lyssna eller ta in. Och så ska man inte hålla på att döma. Och att vi kvinnor håller på att döma varandra, jag tycker det är så onödigt.
Nej, jag håller med.
Fruktansvärt onödigt. Men så min barnmorska, hon var ju till och med så här, ta ett glas vin. Ta ett glas vin. Lugna ner dig. Ta ett glas vin.
Slappna.
Alltså, så ja, men för att hon vet att det är inte farligt. Mm. Och det nej, men jag hade aldrig gjort någonting för att utsätta mina barn för fara. Förstår jag menar? Jag liksom, på något sätt så blir jag konstigt nog lite kränkt av det där. Alltså,
jag vet vad jag tror. Det handlar om att någon försöker inskränka på din frihet. Och någonstans... Jag tycker också att det är någon som ska också sätta sig.
Någon misstror mig i onödan.
Och det är samma sak med amningen. Det är så här, man blir misstrodd att man blir en dålig förälder om man inte känner att amningen är någonting som fungerar eller passar.
Ja.
Och det är också så tråkigt. För att jag menar, det finns ju så många alternativ där amning till exempel inte är ett alternativ. Det går inte. Alltså det är så här, du kan ha... fått cancer. Du har, alltså det finns så många grejer. Jag blir bara så provocerad av att det här ska vara... normen. Och att vi plötsligt som föräldrar måste rätta oss efter en norm för att det är den enda sanningen.
Nej, det inte ens är en sanning. Läs på först, tycker jag.
Men du, en annan grej som vi pratar om, det är det här vem man är när man bråkar.
Mm, intressant.
Vem blir du när du bråkar? Och, eller blir du olika personlighetstyper beroende på vem du bråkar med?
Nej, jag har tyvärr inga filter när jag bråkar. Det blir väldigt naket.
Så du klär av dig naken?
Jag klär av mig naken.
Ja, och sen bråkar du, sen bara skriker du.
Alltså det är så effektfullt, du borde prova. Funkar på alla.
Det är en lite bra härskarteknik faktiskt. Här, nu tar jag med bion. Och faktiskt nu jävlar ska du få veta.
Så att det många blir väldigt förvånade. Nej, men jag blir nog precis likadan med vem jag än bråkar. Jag blir ju otroligt smart. Mm. Alltså det är nästan som att jag kan stå bredvid mig själv och bara se, njuta av hur min hjärna kastar ur sig smarta grejer. Jag blir så smart och den hittar, alltså mitt huvud hittar så många detaljer som jag liksom inte själv skulle kunna komma ihåg. Så när jag bara levererar, jag dödar ju allt och alla när jag bråkar.
Så du går in i en slags överväxel liksom?
Ja.
Som inte finns?
Alltså på ett alltså, jättemärkligt sätt. Alltså jag kommer ihåg, vet, jag kan dra liksom klockslag och jag kan liksom, alltså jag har sån full koll helt plötsligt på allt. Och jag kan, och det här är det värsta dag, vet. Jag kommer ihåg varenda ord han har sagt liksom, 10 år tillbaka.
Och exakt vilket när han klockslag och datum.
Ja, men alltså det är helt sjukt. Det är faktiskt helt sjukt. Jag är chockad själv. Och har sen du när jag lugnar ner mig, då glömmer jag bort allt igen.
Men har du något gräl så där som du minns? Alltså så här, något bråk när du bara så här, det där, fan, det där gick till historien.
Alltså jag har så många sådana. Och jag har faktiskt blivit, sen jag fick barn så har jag blivit bättre. För då har, jag kunde ju tappa det rätt länge. Alltså som ett barn nästan tappade det. På de som står mig nära, såklart. Men det är ju jätteskillnad, jag skulle aldrig tappa det på någon. Men i min familj. Dag och mina föräldrar och min bror. Liksom. De har fått utstå mycket. När jag liksom har svårt att hitta tillbaka för att jag blir så ledsen, tror jag. Och så blir jag arg i det.
Du har sönder saker liksom, när du väl går loss.
Nej, det har jag inte. Jag har inte sönder någonting. Jag blir inte våldsam alls. Utan det är bara,
nej. Alltså, jag menar, du har sönder. Du kan liksom, du känner att relationen blir trasig men vet av du, att du
vet
går
vad,
loss.
Jag känner så här, att nu har jag ändå förstört allt. Så jag kan lika gärna förstöra lite till. Alltså det är typ ett självskadebeteende. Och jag kan vara så elak. Och säga saker som jag vet att det här är helt sjukt att jag säger. Men jag bara säger det ändå. Men jag har blivit mycket, mycket bättre på det. Jag har blivit mycket lugnare. Men och efter man haft sådana utbrott, man mår ju så fruktansvärt dåligt.
Men gör du det varenda gång? Kan du inte ibland tycka att det är skönt att du får liksom ha fått ur dig någonting?
Nej, verkligen inte. Bara hemskt. Och det är ju mycket smartare att föra en diskussion på en liksom civiliserad nivå än att bli sådär. Så är det.
Men hur är du? Går du runt och så här pyser ur dig saker? Eller går du, liksom, samlar du på dig liksom känslor och sen så brister bubblan och då klämmer ur en varböld som stänker ner hela liksom vardagsrumstapeten?
Ja, men när det kommer till dag, då finns det inga surdegar alls. Då tar jag allt på en gång. Vilket jag tror är så viktigt i en relation, i alla fall för mig. Att man inte går och bär på någonting utan att man tar tag i det direkt. Men det kan man ju inte göra med alla. Man kan ju inte vara så ärlig som jag är med dag. Och då sparar jag på mig. Och förr eller senare så rinner ju bägaren över. Om man säger så. Så är det ju. Och du? Hur skulle du vara om du bråkar med mig?
Jag skulle vara extremt kontrollerad, kan jag säga.
Så spännande.
Ja, nej, jag
har
ju
faktiskt
aldrig
bråkat.
Nej, men jag har inte bråkat med någon av mina vänner någonsin, tror jag.
Nej, det har jag faktiskt inte. Jo, några har jag bråkat med. Men det är väldigt sällan man gör det.
Ja, men man har inte riktigt den takhöjden för en vänskapsrelation, tycker jag. Alltså, så här,
jag är ju konflikträdd också. Jag vill ju inte. Liksom. Då drar jag mig hem undan ett tag.
Då får man nog också... Man har inte liksom, men du och jag kan ju inte bara säga att nu har vi bråkat, nu ligger vi med varandra. Det funkar ju inte riktigt. Man har liksom ingen möjlighet att release Steam. Och börjar vi göra det, då har vi en helt annan typ av podd snart. Men... Men jag tror att vi jag tror inte jag skulle inte liksom ha en ilsken liksom diskussion med dig, men faktiskt så var det så att från att jag var väldigt liten fram till att jag var kanske 29 år så bråkade jag väldigt sällan med mina respektive. Alltså jag kunde vara så här arg och besviken över någonting, men jag liksom hade aldrig ett stort gräl förrän jag träffade min exman faktiskt. Men han lyckades locka fram det där. Men det var för att jag var väldigt trygg med honom, ska jag säga. Så han fick ju mig att liksom våga vara arg och säga ifrån på riktigt. För att tidigare var det så att jag också liksom la saker på lager inne i kroppen tills att jag bara så här en dag gjorde slut. Liksom. Mm. Och det är ju inte så listigt att göra det.
Nej, det är inte bra att sluta bråka.
Nej, och när man har barn tillsammans så är inte det liksom en hållbar grej, utan så att vi började bråka. Och då, men det var ju liksom så att då gick det ju överstyr under en period, så att jag minns en gång när jag kastade så här helt nykokt spaghetti i ryggen på honom. Och jag är helt oklart varför. Men det var liksom en hel blaffa. Som jag bara tar liksom en näve nykokt spaghetti och sular allt jag har i hans rygg. Och han skrattar.
Kokande håller... vatten på, eller?
Som nej, inte kokande vatten. När jag var upplagt i en liksom skål. Och han tycker att det här är så roligt. Så han skrattar ju så han håller på och dör. För det är ju komiskt någonstans att man får spaghetti i ryggen.
Det är härligt att han kan ta det så i alla fall.
Och sen ett annat tillfälle.
Det tagit annorlunda.
Nej, jag vet, men sen var det, tror jag, bett att när jag, han satt på toaletten och jag är så arg så att jag går ut och hämtar snö och går in, sliter upp toalettdörren och mular honom när han sitter och skiter. Det kan vara mitt värsta lågvattenmärke någonsin faktiskt.
Gud.
Och jag, alltså jag var så arg. Och ja, men sen så... ja, så sen så, men sen ska jag faktiskt säga det som är lite så här, jag tycker att det är ganska bra, det är ju när man idag skulle jag säga att man märker att man att bråka är ju ett engagemang, men sen får inte det gå över styr, för då var det ju helt obegränsad impulskontroll, det var ju bara så här spaghetti och snö liksom, och det kan man ju inte hålla på med i vuxen ålder.
Nej, men också handlar det väl om också vad det är man bråkar om.
Ja, exakt, och, vad bråkar man om.
Men, däremot, jag har nog alltid bråkat ganska mycket, jag är nog en ganska bråkig person. Det är mycket känslor, men alla som jag varit tillsammans med tidigare har varit ganska bråkiga också, och det funkar ju inte. Dag är perfekt för mig, för han bråkar ju inte. Jag kan stå och skrika och han är så här, vill du ha en kaffe? Typ. Och så bara, alltså, hör du inte att det är sjukt förbannad? Men han är avdramatiserad. Han pallar inte gå upp i den känslan överhuvudtaget.
Nej.
Och ibland kan jag för sig bli ännu mer arg på det. Ni, du och Dag är lika där. Ni kan ju bara gå och lägga er och somna mitt i ett bråk liksom.
Ja, men exakt, och det har jag ju. Och, men, och då ska jag ju säga, för att jag var ju, när jag var så där kolerisk med i min förra relation, så är jag ju inte det nu. Inte så ofta i alla fall. Jag har varit det ett par tillfällen. Då är det...
skön självinsikt.
Nej, men för jag har inte slängt saker på Henrik, men däremot så, första gången jag var riktigt arg, då hade jag liksom gått och byggt upp det i 10 månader. Och då fick jag nästan ett sånt utbrott som jag liksom var van att få. Alltså så att jag var så arg så att jag ville förgöra honom alltså verbalt. Och Henrik står bara helt stilla i typ en hörna.
Och jag känner helt livrädd liksom.
Nej, jag tror inte han var så rädd. Han var nog
jag
mest bara
så helt... trycker i...
Nej, men han stod där som en frusen hund liksom, med sin den där lilla vinterjackan på sig. Och så,
ja, så roligt.
Och jag kände att det här är inte tillslaget vi ska ha. Alltså det är inte så här vi beter oss, jag och Henrik. För vi har... Vi kommunicerar på ett helt annat sätt. Sen har jag varit nästan så arg på honom en gång till. Och det var väldigt ovärdigt. Men annars så inte alls. Liksom. Vi kan ju somna arga. Och sen vakna och är helt liksom... Nu är vi glada igen.
Men så är det för sig jag. Jag är ju liksom... När jag vaknar på morgonen, då är jag världens snällaste människa.
Ja.
Då är jag så mjuk och kan förlåta allt och alla för allt.
Ja, men så den här
ju längre dagen går, desto argare blir jag. Och på kvällen kan jag vara riktigt, riktigt arg. Och när Dag, jag vet när vi hade något språk, och när han då går och lägger sig och somnar, och jag säger, hur kan han bara gå och somna? Hur kan han skita i mig så mycket att han bara går och lägger sig? Liksom? Jag tar ju det agerandet på ett helt annat sätt än vad han menar såklart. Men och jag är så arg och så bara klä på mig kläderna och går ut på gatan och bara säger jag måste härifrån liksom. Och sen typ går verkligen bara ut på gatan och säger bara, men var ska jag gå? Och sen bara går upp igen.
Ovärdigt.
Det var så ovärdigt. Och bara så här, han bara, hade du bra? Jag bara, skitbra.
Men har du svårt att hämta hem då? Alltså,
det är så roligt.
Kan du skratta åt dig själv efter ett tag? Eller hur lång tid tar det innan nu?
Nej, men det kan jag faktiskt göra väldigt fort. Men, och speciellt för när Dag, då, när han väl ryter till också mot mig. Då börjar jag skratta ofta. För att jag är så chockad då. För att han gör ju så sällan det.
Fan vad förnedrande. Vilken jävla härskarteknik.
För då börjar han faktiskt skratta. Och sen dricker vi den där kaffen. Tar vi den där kaffen liksom. Och så går vi vidare. Men han är också väldigt snäll. För att jag vet ju själv att det är ju ofta mitt fel. Att jag börjar skrika också. Eller blir arg. Men då när det går en liten stund. Och så säger jag alltid till honom. Bara, säg förlåt. Och det betyder typ förlåt. Men han är helt på den, han bara förlåt. Fast vi vet båda att det är så mycket mitt fel. Men han kan ändå alltid ge mig den. Och så kramas och pussas.
Men det är väl lite som att man också... Att säga det där förlåt är lite som att markera att nu är grälet över. Liksom.
Nu kan vi ha kul igen.
Alla får ju det rådet på alla jävla bröllop. Liksom. Somna inte osams. Jo, gör det. För att när ni sover på saken, ni kanske har en rätt dålig nattsömn. Alltså man kanske inte sover så bra. Men när man vaknar så är man jävligt ödmjuk. Och man är lite så här, fan, det där var väl dumt att tjafsa om. Och sen är man liksom pigg och krya istället då. Så jag tycker att det här är en jävla klyscha att säga. Sov, alltså,
somna inte osams. Jag kan inte sova, jag hatar att somna osams. Det värsta jag vet.
Ja, men vi hade något tjafs. Jag hade sagt någonting som Henrik tog jävligt illa vid sig och var sur på mig. Och då tänkte jag att det var så jävla fräckt, för att då inser jag någonstans där att det nog var rätt dumt av mig att ha sagt det där. Så att jag förstår ju liksom att jag har betett mig illa. Och då blir jag så utmattad av den insikten, så då somnar jag ju. Och han ligger och är så jävla arg. Han är så arg på mig. Han bara, hur helvete kan du somna?
Och jag sover roligt.
Det går inte. Jag är helt oväckbar. Och det här kommer jag ihåg att jag berättade för dig. Och då sa ju du att fy fan vad taskigt. Det är precis som Dag. Det är liksom... Men det var som att jag...
Han blir så fruktansvärt utmattad. Han bara, måste sova. Han kan liksom inte stå upp längre. Det är så jobbigt.
Ja, men jag tror jag gick in i medvetet.
Jag har aldrig tänkt på det. För jag tänker bara att det är så nonchalant att han somnar. Men det är det. Han är så utmattad så han kan inte hålla sig vaken.
Nej, jag var helt färdig. Jag kommer ihåg, jag kände mig så medvetslös. Och bara, alltså gud. Insikten om min egen dumhet.
Nu förstår jag hur han känner.
Det där är faktiskt jättebra. Men en annan grej jag tyckte som har ju hänt alla. Det här när man bråkar inför vänner.
Ja.
Alltså man sitter och tappar det på någon... exakt. Alltså inför andra, alltså det som inte är ämnat för andras öron. Och det kan ju låta då inför alla andra som att man är en helt galen människa. Men ofta är det ju liksom underbyggt under en väldigt lång tid, så att det är ganska... Men man känner sig som att man bara står där och typ att man typ har eldat upp sig själv liksom, och äter på en barnkropp. Så galen känner man sig.
Men faktiskt,
man så det tuggar så här... på en babytorso och bara...
men för det är ju ofta så att när man bråkar, liksom, när man inte kan hålla sig inför andra, då är det ju något så stort som ligger bakom. Att det handlar inte bara om det där och då. Typ att så här, nu ska jag försöka komma på något dåligt exempel. Men om Dag råkar välta ut ett glas då.
Nej, det handlar inte om en sån grej. Utan det,
Nej, men om jag då skulle bli irriterad på att han välter ut det där glaset. Det kanske är för att han har vält ut 100 sådana den senaste veckan. Liksom.
Ja, eller har vält ut glas med flit under en längre tid. Liksom.
Exakt.
Sånt han gör, Dag. Det är så dåligt av Dag att välta ut glas med flit. Det är så jävla onödigt.
Så typiskt honom.
Ja, men då ska vi avrunda då. För jag har ju snackat som fan ju. Puss! This song is for all the women out there. They've been lied to by their men. And I know y'all been lied to. Over and over again. Last year, Valentine's Day, you would warmly say, babe, I love you, love you. Yo, he's lying. I swear, held you when you were sick, even the whole time I think to myself, this isn't fair. What is this I see? No. You don't come home to me. Oh, no. When you don't come home to me. Man. Can't deal, can't bear. You keep telling me lies, but to your surprise, look, I found her.
I hate you and watch it blow up, blow up. I mean, how you gonna see it now? So far from sincere.
I love you.
Fabrications in my ear drive me so far up the wall. I come sliding down. What is this I see?
I don't believe
you
this.
Don't come home to me. Well, you don't come home to me. I can't deal, can't bear.
I won't.
You keep telling me lies, but to your surprise, look, I hope you're happy since you're
yeah, you've been caught.
Yo,
yo, come on.
Yo, 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 yo.
Come on.
Yo, 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 yo.
I hate you so much right now. I hate you so much right now. I hate you so much right now.
She's so raunchy, so vulgar. Not me. Why the hell her? Look, she dresses.
Look at her.
A mess. What do see,
I don't know.
It's not all about cash.
Hell no.
Nor how much you flash. How I dress is a reflection of me. What is this I see? You don't come home to me. Well, you don't come home to me. Can't deal, can't bear.
Told you I
you
won't.
You keep telling me lies, but to your surprise, look, I got something for y'all. Caught out there.
I hate you so much right now. 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 I hate you so much right now.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.